I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Okej, är vi igång?
Yes, vi rullar.
Vad sa du?
Vi rullar. Åh gud, det här kommer bli ett svårt avsnitt.
Det här kommer bli så jävla svårt. Hej, hej, hej. Nytt avsnitt. På länk. Du too, Miss Rona.
Eller... Vad har hänt, Gustav?
Nej, okej. Okay. Jag tror inte att jag har corona, men jag har varit förkyld. Så att jag är bannad från platsen du befinner dig på. Så att jag sitter hemma i mitt kök i morgonrock. Den äckligaste morgonrocken någonsin, tror jag.
Varför är den äcklig? Hade du den på dig på nyår för 1,5 år sedan?
Nej, och jag har absolut... Jag var så här, jag bara, vadå, firar vi nyår ihop? Eller var det tema på den festen? Fattar inte, sen slog det mig. Nej, men jag har ätit...
Kul för alla nya lyssnare, om vi har nya lyssnare som bara, vad hände på nyår för 1,5 år sedan? Det är ni! Kommer Gustav aldrig prata om igen?
Nej, det har vi... Jag får alltid en chock om jag kör så här frågestunder på Instagram och så dyker den frågan upp. Folk som gärna vill vältra sig i min skam. Men den här är äcklig på ett helt nytt sätt. För att jag har typ varit hemma i flera dagar. Så då har jag ätit lite ostbågar och så här torkat av det på min vita morgonrock. Jag har typ kokat lite cola för att jag bara, åh, jag behöver godis. Jag har inget godis hemma. Jag får inte gå någonstans för att jag har förkylningssymptom.
Så därför har du kokat kokain, am I right?
Det har jag, 100%. Vad som helst för att keep the spirit. Men nog om mig.
Okej, okay, men det låter soft ändå. Du har hållit dig aktiv trots... Gud, så att jag har kaffe i halsen utan att jag har kaffe i munnen. Eller Miss Rona. Mitt tvångsmässiga hostande varje gång det kommer på tal. Nej, men alltså, den här byggnaden vi poddar i släpper ju inte in folk om man har haft symptom. Eller om man har varit i närheten av någon som har haft symptom. Så det är därför du är hemma.
Ja, så jag sitter hemma. Jag mår dock helt okej. Okay. Det är mest att jag inte har nått upp i de här 2 dagarna symptomfria än.
Just det. Men vad gör väl det när man kan podda på länk? Och idag tänkte vi att vi skulle svara på frågor. För det är ju ett alltid uppskattat ämne i den här podden. När ni får ställa frågor och vi får besvara dem. Hur känns det, Gustav?
Det känns alldeles, alldeles utmärkt. Svinkul. Vi fick in ganska mycket frågor. Många på temat liv, filosofi, döden. Mm. Att åldras, etc.
Det gillar vi.
Ja, det gillar vi. Så det kan vi bita in i ordentligt. Jag kan börja med en första fråga.
Go for it.
Yes, vi sätter ribban här. Har någon av er blivit förgiftad av 1,000 bananer än? Eller uppäten, oj, av en haj? Sparkad av en känguru?
Throwback till avsnittet om olika sätt att dö på. Orimliga sätt, men ändå sätt att dö på.
Ändå sätt, ja. Svaret är nej.
Nej, inte jag heller.
Skönt.
Då har vi det avklarat. Jag har fått en fråga. Jag tänker vi håller dem anonyma, va, som vi brukar göra.
Det tycker jag låter utmärkt.
Jag har fått en fråga om vad man ska göra för att inte ha åldersnoja. En person som skriver, jag är 18 år men vill inte bli gammal och dö. Och det här var en fråga som, det slog på några oväntade strängar hos mig. Känner du åldersnoja, Gustav?
Ja, det kan jag faktiskt påstå att jag gör. Jag älskar att bli äldre för att jag tycker att jag blir bättre och bättre på att hantera livet. Det jag däremot har lite svårt att hantera är mitt utseende. Jag tycker att det är lite jobbigt att märka att man är lite rynkare liksom. Dåliga dagar. Samtidigt som vissa dagar tycker jag är hur sexigt som helst att jag har lite grått hår liksom. Jag har inget bra sätt för att hantera det mer än att försöka ta hand om sitt välmående i stort liksom. Jag tror att det är en sån sak som det är lite dagsform på. Och det man kan göra är väl att försöka hålla utkik över, börjar någonting gå över gränsen så att man nojar över det på ett osunt sätt? Eller är det bara så att man ifrågasätter saker lite grann?
Alltså jag känner ingen åldersnöja så. Jag tycker det är ganska gött att bli äldre. Eller det beror väl egentligen på att jag älskar att fylla år, och då är det roligare än, eller jag tänker ju inte ens på att jag blir äldre så. Men däremot, igår såg jag en dokumentär som ligger på Netflix som heter A Secret Love. Har du sett den förresten?
Nej, det har jag inte.
Åh gud, jag kan verkligen rekommendera. Den handlar om två kvinnor, Terry och Pat, som är de måste ju vara närmare 90 år gamla, 80-90 någonstans där. De har varit ett par i 70 år. Och har under alla dessa år kallat varandra för att de är väninnor, eller de har kallat varandra för kusiner, för att bara slippa bli dömda av sin omgivning som har varit ganska homofob. Sen då när dokumentären börjar, då berättar de att så här, ja, men för 3 år sedan så kom vi ut för våra familjer. Och jag bölade ju 5 minuter in i den här dokumentären, och sen så fortsatte jag böla genom hela dokumentären. Och den var så bra på att ge bara perspektiv på hur jävla långt ett liv är när de pratar om, för de har ett sånt otroligt arkiv av bilder och filmer på sig själva när de var yngre och vad de gjorde och hur de levde, och jag bara fick en sån insikt i hur jävla långt ett liv är, men också hur fort det måste gå. Och att där fick jag riktig, inte åldersnoja, men bara äldrenoja kanske. Att jag bara så här, men herregud, jag vill inte bli 80 och sitta och titta tillbaka på ett liv och känna att herregud, nu börjar jag få svårt att röra på mig. Alltså, den skräcken kände jag efter att ha sett den här dokumentären.
Ja, jag kan också känna den skräcken, för att jag tänker lite grann på det här med att ensamhet är så himla vanligt när man är äldre. Och vi är ju inte ett jättebra samhälle på att ta hand om våra äldre, dessvärre, vare sig politiskt eller liksom kulturellt, utan det är lite så att man åker in på ett hem och så får man liksom vara glad för det man får. Det kan jag bli lite rädd för, så att man gud, tänk om. För jag är inte så himla säker på att jag till exempel vill ha barn. Och då kan jag bli lite rädd för att innebär det att jag kommer vara där själv då, när jag är gammal.
Ja, fan, den är läskig. Men där tänker jag att en syskon får ju barn. Och dina syskon har ju redan barn.
Åh gud, det har jag faktiskt inte tänkt på. Tack så jättemycket, du har räddat mig.
Terry och Pat hade inte heller barn. Och de har ju massa annan familj. Och också att de bara så här, deras, vad blir det, Terrys typ syskondotter eller sånt. De hade en jättenära relation, att hon, syskonbarnet var liksom så här, men Terry är min mamma liksom. Alltså hon är verkligen som min mamma. Och de hade en så nära relation, och att när hon då fick veta att de var ihop och hon förstod det så här, men gud, ni har ju liksom en stor vänkrets som vi inte ens vet vilka de är, för att det här är era liksom andra gayvänner som ni har lärt känna för att ni har varit gay och inte har kunnat komma ut med det här. Att då blev jag så här, då fick jag ytterligare en tår i ögat, för att då var det så här, bara, men gud, jag har också min gaykrets och det betyder så mycket. Och att man bara insåg att så här, gud, familj är det man gör det till. Men för att återkoppla till åldersnojan, så jag vet inte heller hur man hanterar den. Man får väl bara acceptera att man en vacker dag kommer dö. Men här ställer jag också mig själv frågan, för att Terry och Pat, de är så jävla gamla, och att jag blir så, dels fick jag skräcken liksom att, så här, att se sin partner bli gammal och få svårare att gå och liksom bli lite virrig och sådana grejer, men också att jag bara, vill man hellre, om man nu är i en relation som pågår så länge och man blir gamla tillsammans, vill man vara den som dör först, eller vill man vara den som blir lämnad kvar?
Det är en helt omöjlig fråga att svara på.
Jo, fast jag vet vad jag vill.
Ja, du vill dö först.
Absolut.
Ja, men det vill jag också, men samtidigt så tänker jag att jag tror ändå att jag hellre tar den bördan själv.
Ja.
Än låta
någon lämna den på din partner.
Ja, exakt. Men samtidigt så skulle jag ju vara död. Och jag tror kanske inte att alltså jag tror inte att jag skulle känna så mycket efter det. Det är min personal belief.
Och förhoppningsvis ställs man nog inte inför valet.
Nej.
Ska din partner dö eller ska du dö?
Ja. Nej, för
vad taskar man är om man bara, jag låter min partner dö för jag kan bära den bördan.
Ja. Bara, oj, men det hade varit helt omöjligt för den att klara av bortgången av mig.
Så nu är du död.
Jättebra. Men lite närmare i tiden fick jag en fråga om hur och när blir en vuxen i bemärkelsen att man känner sig som en. Hur var det för oss?
Mm-hmm. Oj. Alltså för mig tror jag det var att jag började göra vuxna saker. Jag satt liksom och betalade amortering på min lägenhet efter att jag hade plockat ur diskmaskinen och hade lagat en middag ur liksom matcirkelns vad heter det? Alltså tallriksmodellens goda formulering liksom.
Ja.
Men sen har det också flippat över så på senast, alltså typ så här senast förra veckan satt jag och käkade chips till middag och det fick mig att känna mig vuxnare än någonsin, för om det var någonting jag absolut inte fick göra som barn så var det det.
Ja, men det stämmer faktiskt. Jag tror att samma
så
sak
det är ju ett barnsligt mig. Beteende, men det är ju vuxenheten som möjliggör det.
Precis. Ja. Jättesant. För mig tror jag att det var när jag fick mitt första typ riktiga jobb, eller vad man ska säga. För kanske, jag måste ha varit 24 eller 25. Och så gick jag från att ha såna här jobb som man inte kanske bryr sig så mycket om. Jag jobbade kundservice och jobbade i butik. Och jag kände liksom ingen connection till det, utan det var liksom att jag gick till jobbet, jag gjorde mitt jobb, kanske inte jättebra, och så gick jag hem. Och så fick jag mitt första jobb som jag faktiskt brydde mig väldigt mycket om. Och där saker stod och föll lite om jag var där och gjorde det bra eller inte. Och det gav en väldig känsla av vuxenhet för mig.
För mig, jag tror att vuxenhet är fortfarande någonting som känns påtvingat. Att jag känner mig inte vuxen på riktigt, det känns som att jag låtsas vara vuxen. Och det tror jag är typ, det kommer nog vara konstant fram till att man dör kanske, att man känner sig som en förvuxen tonåring liksom.
Ja, det känns ju påhittat ibland när man sitter. Jag kan känna så när jag sitter i vissa möten med mitt jobb att folk är så allvarliga. Och så sitter man där och bara, gud, you guys, allt det här är påhittat. Det här är liksom, det här är en konstruktion. Nej, men att saker som en agenda är så viktig, för att det är viktigt att man gör saker.
Nej, men jag vet inte. Det känns som att man alltid kommer känna sig som en förvuxen tonåring liksom, som bara låtsas att man vet vad man håller på med.
Ja, jag tycker att en väldigt vuxen grej i mitt liv nu är att man, eller jag tycker att man har börjat sluta låtsas som att man har koll.
Mm.
Det tror jag är liksom vuxenheten i ett rent skal. Att man slutar låtsas eller skapa en fasad av sig själv hela tiden. Det verkar vara det som, om man lyssnar på äldre människor som berättar hur det är att bli äldre, så tycker jag alltid att de säger att så här, ah, men när jag blev 50 då kunde jag verkligen vara mig själv.
Ja.
Det känns som att man släpper de kraven mer och mer. Sen så tycker jag att det är olika ryckigt i olika åldrar. Alltså nu fyller jag snart 30 och jag tycker att ena dagen är jag så himla tillfreds och så nästa dag så känner jag mig som att jag är 20 och inte har en aning om vad jag vill göra i mitt liv.
Ja, alltså livet känns ju som ett spektrum av färger snarare än en konstant linje liksom, där du först är yngre och sen blir du äldre. Det känns som att så här, olika åldrar har olika liksom olika grejer som är olika viktiga för en, och det som var viktigt när jag var mellan 10 och 15 var inte samma sak som var viktigt mellan att jag var 15 och 20, och det är absolut inte det som var viktigt för mig förra veckan liksom. Och jag kan tänka mig att det som har förändrats är att jag har gått från att vara väldigt obrydd som barn. Att då leker man springer omkring, man bara så här gör det man vill och så faller den in. Och så blir man sur för att man inte får äta godis alla dagar i veckan liksom, och det är det enda man bryr sig om. Till att plötsligt så är man så himla brydd för man ska hitta sig själv och man ska förstå och lära känna vem man nu är. Vem bor inuti den här konstiga kroppen där dessutom allt är fel på den kroppen. Och sen märkte jag liksom efter att jag blev 20 att jag började bry mig mindre och mindre om min kropp. Att så här, vad fan spelar det för roll att den ser ut som den gör. Jag kan, alltså det är så länge den funkar liksom. Sen är det ju en extrem bagatellisering av hur det egentligen har varit, men i övergripande drag. Men sen så känns det som att så här, fan, snart kommer jag nog börja. För jag vet ju inte heller om jag vill ha barn. Det har aldrig lockat mig. Och att då känner jag att så här, när jag närmar mig 30, då kommer jag säkert börja ventilera de tankarna. Att så här, men gud, vill jag verkligen inte det? Och kommer jag ångra mig sen? Och du vet, allting som alla har sagt till en. Och jag tror när man är 40, då kanske man börjar prioritera andra grejer. Att då kanske det är bara, har jag valt rätt yrke i livet? Och nu har jag ju liksom, nu ska jag ju vara på min topp i min karriär. Är jag det? Du vet, jag kan tänka mig att det är inte bara att ens kropp åldras, utan det handlar också om prioriteringar in life, och det kommer väl alltid förändras.
Ja, jag hoppas det, för det är väl en indikator på att livet faktiskt fortsätter. Mm. Det hade varit helt bizarrt om samma sak som var viktiga för en när man var 3 var viktiga för en när man är 30.
Mm.
Och sen så tycker jag att den tyngden är lite olika beroende på. Jag tror att jag har blivit väldigt medveten om det, om åldrandet på, alltså efter 25.
Mm.
För att det är också första gången som jag märker att min kropp inte gör eller beter sig precis. Den är liksom inte så lätt längre, eller den är liksom inte så. Jag har aldrig haft något problem med min kropp. Jag har absolut haft lite ryggproblem när jag var yngre, så, men aldrig liksom att jag har varit tvungen att ta hand om min kropp för att den ska funka särskilt bra egentligen. Den har gjort det av sig självt, och det, där har jag varit superprivilegierad. Och sen efter 25 så har jag märkt långsamt att kroppen inte gör så längre. Och det tror jag spär på åldersnoja lite grann, där man märker att, åh helvete, nu börjar det gå ut för. Men som också så här då på ett sunt sätt också motverkas av att ju äldre jag blir, desto bättre är jag på att ta beslut som är ganska bra för min kropp. Så att de två grejerna motverkar varandra. Och då blir det liksom så att, eftersom jag ser det som ett tecken på mogenhet, i alla fall i mitt fall, jag vet inte hur det är för andra, men att jag då nu närmar mig 30 och istället för att säga så här, åh gud vad jag har ont i ryggen, jättejobbigt, vad dålig jag är som har ont i ryggen, så tänker jag att, åh herregud, nu måste jag typ träna min rygg, och så gör jag det. Det är en jättestor skillnad för mig ju äldre jag blir, att jag faktiskt ser tecken på att någonting händer och så gör jag någonting åt det. Jag vet inte om det är konsekvenstänket som utvecklades där vid 25 som har kickat igång.
En annan lite mer existentiell fråga är, vilken färg skulle ni identifiera er med?
Jag skulle nog vilja säga, jag vill säga lavendel, lila, men det är bara för att Whitney Houston sa en gång i tiden att det var hennes favoritfärg, och då vill jag gärna identifiera mig med det. Men jag tror snarare kanske marinblått, ganska mörkt, men förhållandevis lugnt, lite som ett hav.
Har du någon liksom analys bakom där?
Ja, mest att jag tänker att jag är ganska djup. Förlåt att jag improviserar.
Nej, men det är okej.
Mm. Nej, men jag tänker att någonting vattenrelaterat, och då blir det ju blått. Och så tänker jag någonting åt det mörkare hållet, för att jag är inte så bubbelgummig som en ljusblå färg.
Fattar.
Och så är pojke, skoja. Ja. Du då?
Och du är lugn som havet kan vara, men du kan också vara entusiastisk eller typ åt andra hållet, att du, när du har liksom dina dåliga dagar, att du kan vara lite stormigt i huvudet. Ibland hamnar man under ytan, det är lite jobbigt, men när vattnet klarnar så kan man ligga där och guppa. Vad fan vet jag, jag bara spär på.
Vågorna gungar mig under bra, bla, bla. Ja, Uno Svenningsson.
Du är Uno Svenningsson.
Ja. Den färgen är jag.
Jag satt och funderade på det här, och jag tror den, jag vill så gärna ha synestesi, det vill säga att man typ ser färger med, så här, kopplar ihop färger med bokstäver och siffror och sånt. Och jag har alltid, men vi har pratat om det förut, att så här, det känns som att så här, när jag ser siffror, när jag ser typ namn eller månader eller veckodagar, då är de kopplade till färger. Så att namnet Klara för mig har alltid varit gult. Och jag vet inte om det är att hjärnan drar någon parallell med att det börjar på C. Och C är en bokstav som även citron börjar på, och citroner är gula. Men jag tänker att så här, ja, men gul kanske är en färg för mig. För jag tror att så här, gul är en varm färg. Och jag tror jag ser mig själv som en varm människa. Jag är inte så himla Jag vill vara inkluderande, jag vill vara trevlig mot alla jag möter. Men samtidigt har jag min liksom integritet. Jag tror att gul kan för många vara en ganska stickig färg, att man inte riktigt förstår sig på den. Och det kan jag tänka, för att jag är så himla djup och svår, att folk kanske ibland inte gör med mig. Jag kan vara lite provokativ, jag kan sticka folk i ögonen.
Mm, det var en ganska bra analys.
Does it make sense? Visst, men jag tycker ändå det är en här... Alltså typ, tänk lite senapsgul. Alltså det är en varm, god färg, höstig färg. Man skulle vilja äta en soppa av som är gul. Den gula färgen.
Ja, det är intressant, för att jag tycker att båda färgerna som vi... min färg och din färg är faktiskt färger som vi klär oss i. Båda två, särskilt senapsgult för din del.
Ja, absolut. Jag gillar senapsgult.
Mm. Ja, men jag gillar också det. Och jag gillar marinblått.
Ja.
Så i grunden kanske vi gillar oss själva då.
Förmodligen. Väldigt mycket, tror jag.
Jag tror det. Men en fråga på ett liknande tema. En fråga till mig. Om Klara vore en frukost, vad vore hon då?
En frukost?
Ja, och till dig, om Gustav var en frukost, vad vore han?
Okej. Börjar du då, om du har tänkt på den här?
Jag tror att du skulle vara någonting redigt. Jag tänker fullkorn. Det är inte några bortslösade kalorier här, utan allt har ett högt näringsvärde.
Fy fan vad tråkigt.
Nej, vadå, jag tycker du är en redig människa.
Ja, jag uppskattar liknelsen, men vilken tråkig frukost att äta.
Jag tycker att det låter gott.
Havregrynsgröt kanske.
Kanske.
Okej, okay, men Gustav, jag tror att du hade varit en... Jag tror att du hade varit, alltså, när man går på liksom Greasy Spoon eller någon sån brunchställe som är lite nice, då hade du varit ett gött jävla bröd med, och här kommer det, mosad avokado och typ lite äggröra och så sprinklat med lite chili flakes. Och pocherat ägg såklart.
Ja, det pocherade ägget är väldigt viktigt. Där satte du ägget på toasten.
Sa jag scrambled eggs? Vad heter det? Äggröra? Sa jag äggröra?
Ja.
Ja, jag byter ut den mot det pocherade ägget.
Mm.
Vi kör, ja. För jag tänker så här, du är mångsidig. Du är både kreativ, men du är också så här strukturellt logiskt smart. Du gillar flum, men du gillar också struktur. Och det är liksom det här, att det är både fucking ägg och avokado och ett bröd och så lite starka chili flakes på det. Att det är det här åt alla håll. Mycket smaker. Men också, fan, jag hade någon annan tanke som jag improviserade fram här nu som såklart försvann. Jag tror, ja, men du är så här, du är ett gott bröd liksom. Du är det här som man kan, det ska ta sig tid. Ja, men typ, det är nog ett surdegsbröd. Att du behöver din omtanke. Man kan inte bara slänga ihop en Gustav sådär, utan man behöver visa att man är värd din kärlek och respekt.
Åh, herregud, det här var så mycket finare än när jag bara, du hade varit ett fullkornsbröd.
Och sen tänkte jag, vad tänkte jag med ägget? Jo, men jag tänkte så här, pocherade ägg är ganska svåra att göra. Alltså så här, det ska liksom ner i det här vattnet på ett perfekt sätt. Och att inte att du är svår så, men att du har ett djup liksom. Att så här, det är inte helt enkelt.
Jo, men jag tror att jag är lite svår, för att ett pocherat ägg får man inte bara till så där. Och jag är inte så superlätt att komma in på livet.
Nej.
Och det är väldigt lätt att fucka upp det pocherade ägget. Och så är det ju lite grann med min ångestiga sida, liksom, att det är väldigt lätt för mig att sluta lita på folk och tänka att så här, du gillar inte mig, va? Så att där är nog ett pocherat ägg.
Precis det jag menar. Och då, min sista poäng med avokadon är att alla, förutom du Gustav, gillar avokado. Och du är så himla likeable. Alla gillar dig. Du är lätt smält, även om du är svår som ett pocherat ägg. Boom! Nailed it!
Alltså, du nailade det så mycket. Jag kommer av mig helt och fullt nu. Jag vet inte allt. Det var
Och du bara, du är som en fullkornsmacka.
Ja, men jag tänker, alltså, men för mig är det ju också det finaste jag kan säga. För att det finaste man kan göra med sig själv är att ta hand om sig själv. Och jag har varit väldigt dålig på det. Och du har varit en sån himla tongivande röst för mig att börja ta hand om mig själv. För att jag tycker att du är en sån som är bra på att ta hand om dig. Så att...
Vad fint! Ja, men jag uppskattar det. Det låter ju väldigt kul. Bara. Men jag gillar att du sa att jag var redig.
Ja, men det är det ju. Du är ju absolut min redigaste kompis. Finns ju ingenting som sitter fast. Du bara, absolut, vi fixar det. Man bara, okej, okay, gud vad skönt.
Perfekt. En annan väldigt rolig fråga. Det här skulle jag vilja hävda är ja, men typ den roligaste frågan vi har fått in till en Q&A.
Oj!
Ni får helt fria händer att göra en egen mellanakt i Mello. Hur ser den ut?
Oh,
så jag tänker, Gustav, vi gör den tillsammans här och nu. Vi behöver inte komma på varsin egen, utan vi kan bygga ihop den tillsammans.
Ja, jag tänker glitter.
Absolut glitter.
Mm, mm. Jag tänker direkt sceniskt, så att nu ser jag färger. Och då tänker jag att naturligtvis så använder vi våra färger. Vi använder det djupblåa i lågdagrarna. Vi använder det gula i högdagrarna.
Mm.
Kanske lite åt det röda hållet.
Jag gillar ju när de gör sketcher, alltså förinspelade grejer som sen går in i någonting som händer på scen. Och då menar inte jag den här... Vadå? Har det börjat? Så springer igenom Sverige medan man tar på sig glittriga klänningar och boom, så bara har vi klippt till live när man springer in på scen och bara vänta, vänta! Har vi redan börjat? Utan så här, att man legit så här, gör någonting snyggt, att man kanske gör som en musikvideo. Om man sjunger någon mellanakt och så gör man en video som sen liksom fortsätter in på scen på något sätt.
Ja.
Och så tar man in massa roliga kändisar.
Jag tänker
dem.
Att en referens som jag väldigt gärna vill använda mig av är Melodifestivalen år 2000, året efter Charlotte då Nilsson hade vunnit och vi hade Eurovision här.
Jag minns det som igår.
Ja, precis. Jag också. De plockar upp alltså varenda svensk artist som någonsin har funnits i princip. Det är Lena PH, det är Carola. Carola har på sig en kappa i komönster, och det är Lasse Berghagen och det är Lasse Holm, och det är alla lassar man kan tänka sig. Och någonting sånt hade ändå varit kul, och så här, teach the children.
Ja, men lite, för ofta när Mello gör såna allmänbildande grejer så är det ju väldigt torrt.
Exakt, och där skulle ju vi kunna göra det på ett väldigt roligt sätt. Jag tänker till exempel att Carola är väldigt lätt att göra någonting roligt med, för att hon är kul. Det är ju kul bara hon åker tunnelbana.
Ja, men exakt. Har du sett Edvard af Silléns, om det är klart du har, men det är en retorisk fråga, men har du sett Edvard af Silléns Love Love Peace Peace som Måns Zelmerlöw och Petra Mede gjorde eller Eurovision 2000? Ja, var det efter att Måns hade vunnit 2016?
Jag tror det, och svaret är ja, 100% ja. Jag älskade det så mycket. Jag vill ha upp varenda liten farmor på scenen som spelar trummor.
För det är ju den bästa mellanakten i Eurovisions och Melodifestivalens historia.
Mm, ja.
Tätt följd av jag och Alcazar-tjejen.
Exakt, det var precis dit jag ville komma. För att är det någonting som jag tänker på väldigt ofta i mitt liv, så är det det mellannumret. Det dyker upp så förvånansvärt ofta.
Ja, det är ju ändå, det är positivt.
Nej, men så det kan vi ju köra en repris på.
Okej, men sammanfattningsvis då. Vi ska ha alla farmödrar som finns. Vi ska även ha Sveriges alla artister. Det ska vara allmänbildande, men samtidigt skojigt som fan. Det ska ha musikvideokänsla, och det ska gå i tonerna av marinblått och senapsgult.
Ja, men det är en ganska bra brief, tänker jag. Den kan vi väl skicka in någonstans.
Vi mejlar den till Edvard af Silléns, och så ser vi vad han sätter ihop.
Ja. Det var faktiskt en väldigt bra fråga. Jag tar ner oss på jorden igen och frågar, hur går livet?
Hur går livet?
Hur är läget?
Ja.
Bilen går bra?
Ja. Men alltså, jag måste säga att jag tycker att livet, det går bra nu. Det känns lite händelsefattigt, måste jag säga. Men jag tänker att den är överkomlig, för att man vet att det handlar om en global pandemi snarare än att man själv är dålig på någonting. Dålig på att vara kreativ, eller dålig på att hitta jobb, eller dålig på att bli ditt och nötten.
Mm.
Men spontant skulle jag säga att livet går bra. Alltså, så här, jag trivs där jag bor, jag trivs med vännerna jag omger mig med. Jag har jobb. Ja.
Ja, inte mycket att klaga på.
Nej, jag har inte så mycket att klaga på. Mer än att det är lite händelsefattigt.
Ja, nej, men jag kan nog skriva under på det. Jag tycker också att livet går bra. Jag mår helt okej. Okay. Jag har lite mer ångest än vad jag hade där innan sommaren, när jag bara, allt går toppen, nu ska jag sluta min KBT. Det ska jag inte göra, vill jag lova.
Nej.
Utan den fortsätter. Men livet på det stora går ganska bra. Jag har liksom ingenting att klaga på. Och det kanske känns tråkigt faktiskt. Det är nog första gången på väldigt många år som jag känner att jag faktiskt vill att det ska hända lite mer. Det har liksom nått kulmen för mig i min lilla introverta varelse. Att jag inte får göra saker. Jag vet inte om det är det. Att så här, ja men jag, oavsett om de har öppnat våra gränser eller inte, så tänker jag att jag kommer absolut inte resa så länge pandemin pågår på det här sättet. Men jag har aldrig varit så sugen på att resa någonsin.
Nej, alltså gud, jag relaterar så mycket.
Mm, ja, verkligen. Att jag känner att jag känner ett behov. Och det gör mig lite rädd, för jag tänker om alla känner det här behovet.
Nej, alltså jag tror, alltså folk kommer börja resa och flyga som aldrig förr.
Ja, precis.
Man såg ju bara så här, i typ juli när de bara, nu släpper vi Ingeresa och sin första resa till Grekland. Det är inte säkert att ni kommer in i landet och det finns ingen mat på buffén. Men vill ni åka så får ni. Och flygen bara, buff, alltså det var fullsatt som det går att bli. Överbokade flyg, fulla hotell. Så svenskar och sin charterresa, det ska man fan inte mucka med.
Nej, det ska man inte mucka med. Men är det något jag är riktigt trött på, apropå livet i stort, så är det att läsa jävla snyfthistorier om svenska familjer och dylikt som har åkt utomlands och blivit strandade. Jag bara, I'm sorry, not sorry. Mm. Vad håller ni på med?
Ja, men verkligen. Och jag pallar också att så här, typ Aftonbladet och Expressen gör nyheter på detta för att de vet att det provocerar folk så enormt.
Ja, och där sitter jag villigt och blir hur arg som helst.
Nej, fy fan.
Ja, men vi kör en sista fråga då. Ersätt en historisk person med din poddpartner och berätta hur världen hade sett ut som följd.
Vänta, läs en gång till fast lite långsammare.
Ersätt en historisk person med din poddpartner och berätta hur världen hade sett ut som följd. Om Gustav hade varit Napoleon, för ett exempel.
Oj. Okej. Gud. Alltså, man vill ju instinktivt ersätta liksom diktatorerna av vår historia.
Mm, det är en ganska sund instinkt, tror jag.
Om Gustav hade varit Genghis Khan. Nej, jag är för dåligt påläst om Mongoliets förra kejsare, så den skulle jag inte ersätta. Men om man drar någon så enkel som Hitler då? Måste jag utgå från att du var vegetarian och avskydde någon folkgrupp?
Alltså det blir ju så himla svårt att svara på, för att det är man ju nästan... De hade ju inte haft en plats i historien om de inte hade gjort det de har gjort.
Mm.
Så just Hitler, om jag hade varit Hitler...
Om du hade varit Tysklands ledare på 30-talet, då tror jag att Tyskland hade varit framstående i att baka glutenfritt bröd.
Det tror jag absolut att de hade. Jag tror inte att de hade dödat miljoner judar.
Nej, jag tror att världens judepopulation hade varit betydligt större än vad den är idag.
Mm. Ja, men det kan jag skriva under på.
Vad hade du gjort mer?
Jag hade ju inte varit ihop med Eva Braun.
Nej, förmodligen inte. Hade du varit ihop med en kille på 30-talet då?
Men tänk om jag hade ponerat att jag då var diktator. Ja. Då hade ju jag troligtvis bestämt vad som normen skulle vara.
Ja, du hade förbjudit alla hetero konstellationer.
Mm, absolut.
Det hade varit det folkmordet hade. Heterosexuella hade idag varit en förtryckt minoritet.
Ja, exakt. Det hade varit mitt bidrag till världshistorien.
Vad hade du gjort på mig då? Eller vem hade du bytt ut mig mot? Eller tvärtom?
Jag tror ju att, ponera att du hade varit en av de tidiga feministerna. Då jävlar tror jag att de hade fått fart under fötterna runt omkring. För att du har så stort följe.
Aha. Hade jag fått ta med alla mina Instagram-följare till typ så här tidigt 1900-tal?
Ja, absolut. jag tänker att då hade ju du bara kunnat skapa en armé. Och så hade vi tagit oss mycket längre i kvinnokampen.
Ja.
Du bara, mens, am I right? Och alla bara, oh my god. She's from the future.
Men alltså, tänk så här då. Sätt mig år 20 efter Kristus.
Oj.
Jag och mina liksom 400, vad det nu är, 1000 följare. Då ser Jesus och hans 12 lärjungar ganska klena ut.
Ja. Gud, är vi inne på lite farligt minerat område nu, jämför oss med Hitler och Jesus?
Ja, säkert. Men inte vi det i varje avsnitt.
Ah, sant.
Ja, vad för spännande. Jag tänker så här, om du hade varit typ så här, om du hade varit Elvis, alltså så här, om du hade haft samma fame som en stor liksom musikikon.
Mm.
Men varit dig själv. Det hade också varit otroligt roligt.
Det hade ju varit väldigt stort, tror jag. Både om det hade varit...
Om du hade varit Whitney.
Åh, herregud. Jag tror jag hade gått precis samma väg till möte som hon. Nej, men jag tror verkligen... Jo, jag tror verkligen det. Jag tror inte man kan bli så där känd och inte...
Nej.
Bli, liksom, dö, typ.
Nej, ja, oh, för fan.
Det är helt omöjligt. Men det är ganska intressant på det här ämnet. Jag kollar på... Har du sett Hollywood på Netflix?
Nej.
Det är en serie av Ryan Murphy som skapade Glee och som har gjort American Horror Story. Han gjorde en serie nu som heter Hollywood och som skriver om historien lite grann. Så det är ganska mycket HBTQI-personer som är med och det är kvinnor som får ta en mycket större del av historien. Och jag har inte kommit så långt än så jag kan inte säga exakt vad som händer. Men själva greppet är att... Hur hade Hollywood sett ut om man hade tagit andra beslut? Till exempel släppt fram svarta kreatörer eller kvinnliga ledare, etc. etc.
Och gud, vilken ångest. Tänk om allting hade varit så mycket bättre.
Ja, jo, men precis.
Eller vilket det förmodligen hade varit. Men...
Ja, det hade ju varit bättre om du hade varit med 20 efter Kristus i alla fall. Det kan jag ju hoppa upp. Fullkorn åt alla. Bryta bröd. Du bara, absolut. Have I got something for you?
Och blad, bleh. Ät det här fullkornsbrödet istället.
Jag har pocherat ägg med mig.
Gustav, har du något moment of the week den här veckan?
Ja, jag har det. Jag skulle ju kunna ta den enkla vägen ut och whina lite om min förkylning. Men jag vill istället berätta om... en saying som Sofie, min bästa kompis, kom med häromdagen. För att hon var orolig över en grej och var lite rädd för att en sak som hon höll på med skulle uppfattas på fel sätt. Eller man skulle inte uppskatta gesten, fast det i grunden var någonting väldigt bra hon gjorde. Någonting väldigt snällt hon gjorde. Och då så sa hon så här. Hennes nya tankesätt är, kan man inte be om ursäkt för det, kan man inte ha ångest över det. Och det här talesättet tar jag med mig nu, för att jag har så ofta ångest över orimliga saker och tänker att jag har sagt eller gjort någonting dumt. Jag blev bara typ glad när hon sa det, för jag bara, oj, det är ganska bra att tänka så.
Ja, det är väldigt smart alltså.
Nej, men precis. Så om jag gör någonting snällt till dig så skulle jag jättelätt kunna få ångest över det och tänka att du skulle ta det på ett konstigt sätt eller oj oj oj, nu kommer det här bli pinsamt och dumt, men jag hade ju troligtvis inte bett om ursäkt för det.
Men sen finns det ju människor som ber om ursäkt för allt, alltså även orimliga saker.
Ja, jo, absolut, jag är en av dem. Jag ber om ursäkt för ganska många saker.
Hade jag gjort något snällt mot någon och reaktionen inte hade varit 100% overjoyed och jag hade fått ångest för att säga, men gud, jag kanske uppfattades på fel. Då hade jag ändå bara, förlåt för att jag gjorde det här snälla mot dig.
Men du är ju också en sund person.
Ja, inte alltid.
Inte alltid, nej, det är för sig sant. Men jag tyckte det var ett bra sätt att se på saken, så att det ska jag försöka ta med mig i framtiden.
Nice. Det låter bra faktiskt, bra motto.
Ja, men visst. Har du något moment?
Jajamän, det har jag. Jag blev ju så inspirerad av dig för 2 veckor sedan när du berättade att du hade sökt till en kurs om färglära när vi pratade om kreativitet.
Just det.
Så jag gick hem samma kväll och anmälde mig till en kurs i historia som skulle börja följande måndag. Och jag kom in på fredagen. Och plötsligt så fann jag mig där med liksom så här på biblioteket inne i stan och letade kurslitteratur. Och här är jag nu och håller på och läser om 1300-talets pesten och orsak och ansvar och hur det speglas i dagens populärkultur. Och Bibeln står på min lista över kurslitteratur och jag är bara så... osäker, men även lycklig i det här beslutet. För att, ja, jag har ju pratat här tidigare om hur mycket jag vill plugga, hur mycket jag vill lära mig någonting. Och nu gör jag det.
Det är ju helt fantastiskt. Shit, vad roligt. Då kommer ju du kunna svara exakt på vem du hade varit i historien. Om man hade bytt ut dig och vad som hade hänt. Så vi får ta den frågan lite längre fram.
Boccaccio, Florens, 1300-talet. Absolut.
Det är jättenice. Jag har ju hoppat av min kurs i färglära. För att jag insåg att jag inte har tid att genomföra den.
Ja, men det är sunt beslut.
Det blev ett sånt beslut faktiskt. Men jag är väldigt glad att du läser någonting som du tycker är kul.
Ja, men tack. Så om någon lyssnar här, pluggar historia på Lunds universitet, hör av er och berätta för mig hur fan man skriver en inlämningsuppgift, för jag har ingen jävla aning.
Det kommer bli jättebra.
Ja, jag hoppas det. Jag ska bara lära mig källhänvisningar, hur fan man författar sånt. Men det löser sig.
Det löser sig. Men fantastiskt, vi tog oss igenom det här avsnittet på länk.
Ja, bra jobbat. Ja. Vi klappar oss på axeln. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ja.
Ha det så bra.
Hej då.
Puss, hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.